De onda åren. Sverige 1940-1945. Skriven av Björn Fontander. Inläst av Mitcho Batalov för Saga. Inledning. Den 9 april anföll tyskarna Danmark och Norge. Huvuddelen av de svenska arméförbanden befann sig då i övre Norrland på grund av vinterkriget mellan Sovjet och Finland. En stor del av det svenska luftvärnet hade sänts till Finland. Södra Sverige var praktiskt taget blottlagt på militära förband. Flyggeneralen Björn Bjugren i minnesboken Attack. Kortare och klarare kan knappast Sveriges situation i april 1940 beskrivas. Det besatta Danmark inbjöd till fortsatt kort tysk färd rätt in i vårt land. Befolkningen i Sverige var starkt oroad. Det är knappast överord att tala om en gastkramad nation. Skulle tyskarna gå in också i Sverige? Deras ord om att låta oss vara i fred förmodades vara enbart ord. Hitler var mannen som totalt struntade i givna löften och skriftliga överenskommelser. Han hade sådana också med Danmark och Norge. Han hade sådana med en rad länder i Europa. I sin bok om Tredje riket inifrån berättar Hitlers rustningsminister Albert Speer om sådana avtal. Den tyske utrikesministern Ribbentrop skulle fira sin 50-årsdag. Och hans närmaste medarbetare hade beslutat att ge honom ett vackert skrin innehållande fotokopier av alla de traktater och avtal som utrikesministern hade avslutat. Ribbentrops förbindelseman i högkvarteret berättade för Hitler, som inte varit närvarande, att medarbetarna blivit villrådiga. När man skulle fylla skrinet fanns det bara ett litet fåtal avtal som inte brutits. Hitler lär ha skrattat så tårarna rann. Då tyskarna anföll också Danmark och Norge våren 1940 var Sveriges försvar ett världskrig för gammalt. Vårt flygvapen var ett skämt. Försvarsstaben i Stockholm gick igång på högtryck. Inkallelseorder dunsade i brevlådorna i hela landet. SJs vagnpark sände dag och natt militärer till gränsbevakningar. Vilka avsnitt kunde vänta anfall västerifrån? Den tyska toppmoderna krigsmaskinen manglade obönhörligt sin väg norrut i Norge. Den svenska soldaten putsade och oljade sitt mausergevär av 1886 års modell. Utanför tidningarnas depeschkontor stod allvarliga folkhopar och läste de handtextade löpsedlarna som hängdes ut i skyltfönstren. Där stod också denne författare, då en skolpojke, som nu i efterhand kan svara på samma sätt som den estniske författaren Vladimir Beekman. En gång tillfrågad om de spår kriget satt i hans författarskap. Jag var för ung för att riktigt vara med, men jag var tillräckligt gammal för att inte slippa undan. Då Gunnar Hägglöf, en man som förekommer ofta i denna bok, vid andra världskrigets utbrott i september 1939 sändes till Köpenhamn som delegat vid ett nordiskt stats- och utrikesministermöte dagarna 18-19 samma månad, fann han hela historien ganglös. Dessa nordiska massmöten gjorde mig nervös. Det rådde en sån motsats mellan fasad och innehåll, skrev han i sin dagbok. Han lämnade ett sammanträde i förväg och styrde stegen mot sitt hotell. Plötsligt fick han se en tung figur som passerade trafiken i all hast. Jaså, du smet du också, sa den tunge med ett grin då de gick in tillsammans. Herrarna som smitit från den nordiska tillställningen var Sveriges statsminister Per Albin Hansson och hans utrikesråd Gunnar Hägglöf, snart konsultativt statsråd. Det här nordiska pratet bryr jag mig inte så mycket om, sa Per Albin över en Carlsberg. Jag tror inte statsminister Stauning kommer att ändra Danmarks politik det allra minsta för att komma i takt med Sverige eller andra skandinaver. Nej, nej. Du och Boheman, kabinettssekreteraren, har ofta sagt att det kommer att bli världskrig igen. Söderblom.